och välkommen till Agnes Cecilia, en sällsam podd.
Tack.
Varsågod Cissi. Tack. Jag som pratar heter Agnes och Cissi är den som säger tack här.
Ja, ja, precis.
Och det här är avsnitt nummer 29.
Precis. Och jag bara, det enda jag tänker nu är att du säger bara Cissi, du säger inte Cecilia. Nej. Och så blir det Agnes Cissi. Ja. Det blir också roligt i och för sig, men alla fattar.
Ja. Cissi heter alltså egentligen Cecilia.
Wow.
Och därav poddnamnet.
Ah.
Ja. Men skämt åsido höll jag på att säga. Det var inget skämt.
Nej, alltså, det var ju skämtsamt.
Ja. Vi ska prata böcker, precis som vanligt.
Yep.
Och vi har båda läst böcker.
Ah.
Det tycker jag ändå är imponerande.
Ja, verkligen.
Jag menar att det är december och det har varit november. Och livet sker.
Men man tänker, vilka böcker vi har läst har kanske på något sätt influerats av
ja,
den allmänna tidsandan,
ja,
och livet.
Du har ju precis berättat för mig innan vi körde igång här att du bara läser ungdomsböcker.
Ja, jag har gett upp vuxendomen. Alltså det är när, nu får det vara liksom. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer vuxna människor.
Jag tycker det låter helt rimligt.
Det är så himla jobbigt med vuxna och vuxna problem. Men alltså jag menar, barns och ungas problem är ju inte heller liksom oviktiga. Så därför läser jag också heller inga nutida böcker.
Nej.
Jag läser bara gamla, det är bara eskapism liksom.
Men jag tänker att nu är det som att vi har kört igång.
Ja.
Så jag tänker att du kan fortsätta på den uppstakade vägen som det heter.
Ja. Och jag ska berätta om bok 1. Och det får bli den som jag bara, ska jag skriva en lista här. Och listan hade fick en rad. Det var en bok som inte var närvarande. Men jag och min syster har ju högläst på telefon.
Alltså det är så fantastiskt. Jag säger det varje gång, men det är så fantastiskt. Det är
fantastiskt. Nu har vi ju igen då gett oss på Edith Understad.
Och det är hon som har skrivit Kastrullresan och vad heter den?
Pip Larssons, nu seglar Pip Larssons.
Just det.
Oh, var det? Jo, och farmorsresan.
Just
och
det.
Pelle Göran som åkte till sin farmor. Det var så bra, det var förra december.
Ja, Pelle Göran. Alltså, ja, det är Pelle ändå... Göran.
Jag kommer aldrig glömma Pelle Göran. Nej. I alla fall, Englandsresan skiljer sig lite från de andra. För de är ju så här mitten på 1900-talet typ. Alltså vad kan det vara, 40-50-tal någonting. Och den här Englandsresan utspelar sig på 1850-talet.
Mm-hmm.
I Dalarna. Och som man kan förstå av titeln, Englandsresan i England.
Ja, jag bara, Dalarna ligger inte i England.
Jo, alltså. Ja, ja, nej. Bra. Godkänt i geografi. Nej, men både Dalarna och England utspelade sig. Och lite i Göteborg.
Mm-hmm.
Ja, det var spännande.
Lokal förankring, det är bra.
Ja, verkligen. Nej, men det var. Och då, den är ju för barn då. Jag skulle säga 90-talet, min favoritbokålder.
Är det det som är bokslukaråldern? Eller är det
senare? Jag tror att det är bokslukaråldern, men det är också, det finns, det är väl typ så här HCF eller något sånt. Det är någon kategori som är 9-12. Och jag har insett att jag gillar de böckerna som är i den kategorin. Ja. För de är så här, de är liksom, jag tror att det är så, de är tillräckligt typ så här allvarliga för att faktiskt handla om något riktigt.
Mm.
Men typ...
Dissar du pekböcker nu?
Ja.
Men då har du inte läst en kokiv.
Ja, nej, det har jag inte. Jag har ju färgstakt fått en återberättad för mig här innan. Men du kanske kommer
berätta jag igen. Jag kan säga ett kort ord om en cool kiwi senare.
Jag tycker det.
Ja.
Jag ska försöka ha lika genuina reaktioner som jag hade första gången. Men det kanske inte. I alla fall, åter till Englandsresan. Den handlar om två barn som är 12 och 14 eller sånt. Syskon. De heter... Alltså, de har ju roliga namn. De heter... Jag tror pojken heter... Jag kommer inte ihåg vad han faktiskt hette. Men han kallas för Brosus.
Brosus?
Alltså, ja, han heter typ Ambrosius. Alltså något sånt.
Ja,
så han kallas för Brosus.
Ha?
Och hans syster heter Margita.
Mm.
Så Brosus och Margita. Och de bor på en liten gård i Dalarna då, i någon by. Och lever livet där. Och i den lilla byn som de bor i heter Vomhus, tror jag. Och finns på riktigt. Och,
mm-hmm.
För det var så här, ja, deras mamma var en hårkulla. Och jag bara, vad det var för någonting? Och så googlade jag hårkulla.
Jaha.
Och då får jag upp hårkullor från Vomhus. Det är tydligen var en grej, inte nu längre. Men alltså på 1800-talet då var det inne med så här hårsmycken. Och alltså grejer som man gjorde var lösflätor och allt möjligt sånt där. Aha. Och då var det tydligen kvinnorna från Vomhus och något annat ställe i Dalarna. Det här är nära Siljan. Var tydligen de bästa.
Att de hade väldigt vackert hår?
Nej, eller? På att göra sådana smycken.
Ja, jag trodde de donerade typ sitt
nej,
hår.
Nej, utan jag tror att de köpte väl upp och liksom sådär. Utan de var liksom, de skapade sådana smycken. Så deras mamma är en hårkulla och då ger de sig ut på sådana här vandringar och säljer liksom och sådär. Och tydligen är deras mamma skitdålig på att sälja. Så hon tjänar aldrig någonting liksom. Hon tjänar lite liksom, men hon är väldigt dålig på det.
Det tycker jag är sympatiskt.
Ja, men det är ju tråkigt. Det är också dåligt när det är deras uppehälle liksom. Men i alla fall, Margita håller då på att lära upp sig till hårkulla liksom. För, ja, hon ska ju ta över efter mamman. Pappan är död. De har liksom blivit lite så här halvt förskjutna typ av pappans släkt. Som egentligen har det ganska gott ställt. Men de bor hos sin mamma och morfar. Och då när mamman är ute och vandrar. Men så är det att ett år så kommer hon inte hem. Alltså hon är borta liksom hela somrarna typ. Eller några månader. Men hon kommer inte hem. Och de är så här, de hade sagt att hon skulle kunna eventuellt vara borta längre än vanligt. Men det blir liksom jul. Och hon har inte kommit. Och det blir vår. Och hon har inte kommit. Och de har inte hört, de fick ett brev liksom på sommaren som var såhär, jag mår bra. Och så lyckas de på något sätt med hjälp av skolläraren dechiffrera att det är poststämplat i Alingsås. Så då vet de att mamman har tagit sig ända till Alingsås i alla fall. Men, och sen så får de veta av en gubbe som bor typ hos dem som att hon hade bestämt sig för att åka till England. För det var en som var från byn som hade liksom åkt till England och startat sin egen hårsalong och blivit väldigt framgångsrik i London. För hon hade blivit så här. Jenny Linds skyddsling.
Oj.
Ja.
Spexig.
Eller hur? Och då så ville de ha någon svensk bit så hade hon fått tips om det. Och då bestämde sig för att åka dit. Men de har ju fortfarande inte hört någonting om henne.
Nej.
Så de vet ju inte. Har hon kommit fram? Och barnen bestämmer sig. De vill åka dit och leta efter henne. Ja, så de ger sig iväg på en resa. Liksom. De ska gå till Göteborg.
Och det är de här två syskonerna?
Ja. Bara. 12 och 14. Bara de två. De måste också lite rymma för att helt plötsligt vill liksom fadersläkten ha tillbaka dem som liksom, tjänstefolk typ.
Okej.
Okay. Gratis arbetskraft liksom.
Praktiskt.
Så då de vill inte flytta dit så att då ger de sig iväg liksom. Och så, jag tror de får lite hjälp så de faktiskt kan ta tåget till Göteborg.
Ja.
Och sen är de i Göteborg och så är de typ vid Pustervik för de bor hos någon tant och så ska de hitta ett skepp som kan ta dem liksom. Ja, och så kommer de då till England och liksom hela tiden, de vet att de kommer till stället i Göteborg och så där de kan bo liksom. Som såhär, men Amanda var här vid den här tiden förra året så här, och hon åkte med den här båten till England och såhär. Och så då får de får liksom veta hela tiden så här, att men hon har varit här, men var är hon nu liksom? Och de kommer fram till London. Ja, nej, mamman har inte varit där. Men det finns liksom lite spår efter henne. Någon har sett henne, någon har sett en konstig kvinna. Och då var det så här, men det var någon zigenerska här. För då har de liksom, att de har ju såna här dalkulladräkter liksom. Och så. Så att det liksom, och så följer de liksom spåret. De förstår på något sätt att hon har lämnat London. Och det här paret som har den här hårsalongen hjälper dem ganska mycket. De kan ju ingen engelska. Mm. Jo, det är också det är så jäkla gulligt. Alltså, den här gubben då som de bor med i Dalarna, som inte är deras mamma och morfar. Han är gammal sjöman. Han kan lite engelska. Så han har lärt dem engelska. För de har gått så här under vintern och så här gått och tränat på "Where is my mother? Have you seen my mother?" Och det är så himla fint. Att de, och så jag ser dem ju där, så de vandrar runt där på vägarna i England och liksom ska ta sig till Jenny Linds boning i någon annanstans som jag inte kommer ihåg nu. Ja, så det är lite så här äventyrligt liksom.
Det är så svårt att föreställa sig liksom så här London eller England, alltså att gå runt där, för jag tänker det som det är nu. Det är svinstort och bara så här, att de ska hitta någon i det här myllret. Men jag menar på 1800-talet så var det ju på sätt och vis lite lättare och på sätt och vis väldigt mycket svårare.
Ja, precis. För nu, jag kommer ihåg att jag var så här, jag känner mig så himla glad över att det finns mobil. Gud vad skönt. Jag var aldrig oroa mig över att någon försvinner någonstans. Nej. Liksom sådär. Eller det kan man ju behöva göra ändå, men liksom det är mycket mindre risk att det händer.
Ja.
Så, ja, vi återkom till det här. Gud, vilket jobbigt liv folk hade. Herregud. Och de hade ju inte ett dåligt liv för en. Nej. Alltså det är inte jättebra heller. Men alltså vad gud. Ja, det var så kallt. Och det skulle tändas eld. Och alltså det hela, det är så mycket jobb med allting.
Med att leva
liksom. Ja, med att leva och bara ta sig igenom vardagen. Och man bara såhär, jag vrider på spisen men jag tycker det är för jobbigt.
Ja. Ja, men vi har ju massa jobb med annat så att vi inte orkar leva.
Men ja, precis.
Men får man liksom veta hur det går i den här boken?
Ja, det får man.
Ja. Men det kanske man. Inte ska spoila det då.
Nej, jag ska inte spoila det.
Nej.
Men som vanligt med hennes böcker, skitbra. En så jäkla bra bok. Bara så här spännande. Och jag var så här, för det var Louise som läste.
Mm.
Jag hade ju ingen makt. Jag bara, hallå, kan vi läsa? Hon bara, jag har ont i halsen. Jag bara, men... Hon bara, nu orkar jag inte mer. Men jag vill veta mer.
Och du hade inte boken.
Nej, eller? Jag har inte boken. Så att, nej.
Nej. Tortyr.
Ja, verkligen var det. Det var jättespännande. Och liksom, ja men rolig. Och liksom så här underfundig, eller man ska säga.
Kul.
Ja,
finns det fler böcker kvar av henne som du inte har läst än?
Ja, hon har, ja så jag har inte läst så många. Vad blev det? 4?
Jag tror
att hon har skrivit rätt många. Och hon har skrivit vuxenböcker också.
Mm.
Och min syster har någon bok med av henne som vi ska läsa någon gång. Kanske. Ja. Det var ett tag sedan den här tog slut. Men,
men då kanske det kommer fler böcker.
Det kan hända.
I podden.
Kan hända. Vill du ta någonting?
Ja.
Eller vill du prata om Kiwin?
Jag kan ju nämna Kiwin nu så inte alla bara liksom sitter och...
Annars kommer vi glömma Kiwin.
Ja, men precis. Jag läser ju en hel del pekböcker nu då. För mitt barn som är 4 månader.
Mm.
Det finns en favorit. Det kanske inte är mitt barns favorit. Men det är definitivt... min och Linneas favoritbok.
Ja.
Den, kanske för att den heter En cool kiwi. Alltså, den är så fantastisk. Det handlar om en kiwi som känner sig lite trist. Och önskar att den blev lite coolare. Och så ska kiwins olika fruktkompisar liksom komma med lösningar. Till exempel en kjol. Eller en mössa. Vad är det mer? Ja, det finns lite olika grejer liksom. Och inget funkar.
Ja.
Men... jag kan ju spoila slutet då. Slutet, det är att Kiwin känner sig väldigt ledsen då för att inget funkar. Och då säger Kiwins jättesnälla kompis så här bara,
var det inte apelsinen?
Jag tror att det var apelsinen, jag är lite osäker. Jag tror det var inte bananen. Kan vara citronen. Ja, lite osäker. Men säger då så här, men du Kiwin, du är ju toppen. Du är den enda av oss som har hår på hela kroppen. Och då kände jag så här, det var ta mig fan det finaste jag har hört. Och jag har inte tänkt på det, att kiwisar har ju hår på hela kroppen. Och det gjorde mig lite glad att tänka att de har det.
Jag vill inte vara den som är den.
Nej.
Men vad hände med persikan?
Ja, men av dem, i deras kompisering okay, de kanske.
För persik var inte välkomna där.
Jo, säkert, men det fanns ingen persika.
Nej.
Och då säger i alla fall Kiwin detta som snurrar i mitt huvud sedan dess. Och så här, coola konfetti, det har du rätt i. Alltså, ni hör ju.
Det är helt underbart rim.
Ja, det är ljuvligt är det. Så den kan jag rekommendera då.
Jag är ju redan hooked alltså. Ja. Jag tycker, den här ska jag läsa.
Jag kommer inte ihåg författarens namn, men
jag tänker att det inte googla finns en cool kiwi.
Men utöver den då, så har jag läst 2 andra böcker. Jag kan ju börja med en tjock. Roman. En tjock. Ja, jag har hållit på med den ganska länge också. Det är Färjan av Mats Strandberg. Den kom ut 2015, tror jag.
Mm.
Jag har tänkt så här, åh, det här är en ny bok. Men den är ju ganska gammal.
För det känns inte som att det är 7 år sedan det var 2015.
Nej. Det här är en vuxenbok.
Och vad roligt att det måste påpekas.
Ja. Jag kände att det liksom var på sin plats att säga det. Och det är en skräckroman. Jag har nog aldrig läst en skräckroman.
Oh, det har jag.
Var det läskigt?
Det var jätteläskigt.
Den här utspelar sig, som namnet antyder, på en färja. Inte vilken färja som helst, utan på Finlandsfärjan.
Oh.
Mellan
Finland.
Finland. Ja, mellan Finland och Sverige då. Det är väl Nynäshamn kanske? Är det där utanför Stockholm?
Jag vet inte. Jag tror det finns från lite olika ställen.
Ja, jag tror den går från Nynäshamn till Åbo, kanske.
Jag har aldrig varit i Finland, så att du tittar inte på mig.
Nej, jag har ju åkt Finlandsfärjan en gång. Jag ska inte säga att det är färgen i min läsning så mycket.
Nej.
Men det kan vara värt att säga. Det som är också värt att säga då är ju att sådana här kryssningar, det är ju en dygnskryssning.
Mm.
Så hela boken, som är typ 470 sidor, utspelar sig under ett dygn.
Oj.
Och under det här dygnet så händer det mycket, kan man säga.
Jag kan tänka mig det.
Och det är ganska läskigt.
Det är blodiga handavtryck på framsidan.
Ja, det är det. I en korridor.
Mm.
Med massa hytter.
Ja.
Och det som händer, kan man väl säga, är så här. Att det är några människor som ska åka den här Finlandsfärjan. Och har det lite trevligt. Som ett liksom avbrott i vardagen.
Mm.
Och varje person har liksom ett, eller kapitlen är uppdelade efter person.
Okay.
Så att såhär, nu följer vi Marianne ett kapitel, och sen följer vi Dan ett kapitel, och sen är Marianne igen, och sådär. Och det är ganska många karaktärer. Men förvånansvärt minnesvärda. Jag brukar aldrig komma ihåg vad karaktären heter. Och nu gör jag det, och det är förmodligen för att det står överst på sidan sådär, var 50:e sida, så är det samma person liksom. Men det är också för att de är ganska tydliga karaktärer och väldigt olika och välbeskrivna. Men de här karaktärerna då har gemensamt att de åker den här färjan och ska ha det trevligt.
Mm.
Några är kanske lite dittvingade, barn generellt. Och andra brukar alltid åka, och några jobbar på färjan och sådär. Men den här gången så är det inte som det brukar. Det är nämligen så att på den här kryssningen så finns det också ett litet vampyrbarn som heter Adam.
Aj, fy fan alltså. Ja.
Och Adam är typ från 1800-talet eller någonting. Och hans mamma är också med och är också vampyr. Och typ de har då, liksom...
Annars hans mamma var ett världens äldsta människa.
Ja, sant. Men de är då vampyrer och kan därmed leva typ för alltid. Mm. Inte riktigt, de kan dö, men
det är svårt. Hjärtat, ja. Silver, vitlök.
Ja, vitlök funkar inte.
Nej, jag kan inte, man dör kanske inte.
Nej, hjärtat eller hjärnan tror jag var det som...
På eller hjärtat är ju känt.
Mm. Hjärnan tror jag också gick. Men de har då överlevt i typ 200 år. Och är på den här färjan för att de ska ta sig till Finland.
Förlåt, en fråga till. Hur är det med solljus?
De tål solljus.
Tål de solljus? Mild,
ja.
Men alltså, det där, är inte det en sån Twilight-grej typ? Alltså typ i Twilight så tål vampyrerna solljus typ.
Aha.
Men alltså, jag är ju med Team Buffy.
Ja.
Och där dör de ju, så de börjar ju brinna.
Ja, det gör de inte här.
Nej, jag tycker det är lite dåligt.
Ja, men för vampyrerna är det bra.
Mm.
Men det som händer då är ju att de behöver ju blod förstås.
Ja.
Och mamman är team försöka äta så få människor som möjligt.
Aha.
Men ändå överleva.
Aha.
Sonen, not so much. Så det som händer då är att när Adam eventuellt råkar smaka lite på en person som då blir smittad, som också blir vampyr. Och ni kan ju tänka er
farsot.
Ja, precis.
Smittspridning.
Ja, alltså lite så, jag känner, håll avstånd, stäng in på er, gå inte ut om du känner dig krassliga eller lite ont i så att käkarna eller sådär. Nej, nej, nej.
Han skrev ju den här innan corona.
Ja, precis. Men så att det som utspelar sig är ju någon slags ett blodbad, kan man säga.
Mm.
Och alltså, jag ska säga så här, storyn, inte så mycket att ha.
Nej.
Jag hade förväntat mig mer.
Okej.
Okay. Liksom så här, ja, men varför är de vampyrer? Kanske så här, är det något speciellt med de här vampyrerna? Mm. Har de någon så här politisk ambition? Alltså, finns det någonting som är mer än så här blod?
Nej, det är det väl aldrig.
Nej, men jag hade hoppats det. För att jag gillar ju Mats Strandberg.
Ja.
I och för sig bara baserat på en tidigare bok. Och att jag sett en intervju med honom. Den var väldigt trevlig.
Vilken andra bok är det då, eller?
Den här Slutet.
Ja, just det.
En ungdomsbok. Mm,
som jag tänkte jag skulle läsa.
Som handlar om några ungdomar och vad de gör när de vet att de ska dö ett visst datum.
Nej, men jag har ju läst Cirkeln av honom. Och
just det, men det har jag ju också.
Ja, de är så jäkla
bra. Ja. Och jag tänker att det som den stora behållningen i den här boken är ju personporträtten.
Mm.
För att, som jag sa tidigare, så är det alltså väldigt många karaktärer som man ändå får lära känna.
Mm.
Ovanligt många, alltså kanske 10. Och de är väldigt, alltså de flesta är väldigt nyanserade och så här intressanta, och det finns en utveckling genom boken. Förutom en karaktär som heter Dan, som jobbar på båten och är så här avdankad artist typ, och så här har komplex för att han giggar på Finlandsfärjor, liksom. Mm. Det är det han gör. Och det kanske är ett realistiskt porträtt typ. Han är liksom ett riktigt arsel, ett praktarsel liksom, som typ kompenserar sitt dåliga självförtroende med att typ våldta yngre tjejer.
Det låter ändå rimligt.
Ja, men det är lite för grafiskt, tror jag. Mm. För att jag ska tycka om det.
Ja.
Och liksom, jag vet inte, alltså alla tycker ju att han är en idiot.
Mm.
Men jag vet inte om det räcker liksom. Jag skulle kunna läsa ett litet stycke under dagen då. Det är taskigt mot Mats Strandberg att jag väljer det jag tycker dåligt, men nu blev det så. Det står så här. Han tar stön mot dörrposten. Han mår inte bra. Inte bra alls. Det vibrerar i ådrorna. Jennys blod vände i magen så fort han lyckats svälja det. Som ni förstår så har han blivit vampir.
Mm.
Om det bara funnits mer tid, då hade han sparat henne. Njutit av förväntan. Men de nyfödda bakom honom är fortfarande hungriga. Desperata. De har känt lukten av blod på nära håll nu. Han ser sig omkring i mässen. Det futtiga rummet med de futtiga människorna som jobbar här. De klamrar sig fast vid varandra. Skriker. Försöker tränga ihop sig mot väggen längst in. Som om det skulle rädda dem. Rummet ångar av deras dofter. Det är bättre än vilka applåder som helst. Alla knull i hela världen. Alla droger han någonsin testat. Han önskar att han kunde döda dem, varenda en, personligen. Men att se på är det näst bästa. Om man bara inte mådde så dåligt. Hans blick fastnar på några av töntarna i Jennys band. De garvade åt honom den där gången, fast han sett mer och bättre fitta än de någonsin kommer att få. Och den där präktiga Philip från Starlight, som lite räddare i nöden. Han har säkert hoppats att få lägga vantarna på henne själv. Ta för dig du. Det är bara att hämta henne. Skrapa upp resterna från toalettgolvet. Han har alltså dött åt henne. Bredvid Philip står en skäggig snubbe med två ungar. Dan känner igen den lilla asiatkillen som plåtade honom med sin telefon. Tjejen är kanske några år äldre, men det är svårt att avgöra. Han sniffar. Inser att det var hennes doftspår han följde genom korridorerna på väg från Alexandras hytt. Den första lukten han kände med sina nya sinnen. Hon skulle ha blivit riktigt sexig om hon fått växa upp. Man kan redan ana det i det spacklade barnansiktet. Han hoppas att hon vaknar igen efter döden. Hon skulle behålla den där tajta lilla kroppen. Men med tiden skulle hon bli äldre inuti, precis som Adam. Det skulle bli tillåtet. Så här beskriver han liksom kvinnor, och i det här fallet ett barn då.
Jo, men det är ju för att han är en vidrig person liksom.
Ja, men det blir lite, jag tycker det är lite too much för min smak.
Jag förstår.
I övrigt så gillar jag liksom personporträtten. Mm. Men alltså jag saknar liksom en spännande story. Mm. Det är mest blod och äckligt. Alltså mycket så här ben som knakar mellan käkarna. Och hur blodet smakar. Och typ att man slurpar upp sig, upp någons hjärna och sådär.
Okay.
Så snuskigt där liksom.
Mm.
Men ja, berättelsen har lite att önska.
Men så är det någon slags meddelande då? För du verkar ändå gilla den.
Alltså, jag vet inte, jag fortsätter ju läsa den.
Ja.
Och det var nog till viss del för att de var väldigt lättläst.
Mm.
Men också för att det var så tydliga karaktärer liksom. Mm. Och så korta kapitel. Och det finns en karaktär som heter Marianne som lever ensam och som är så här typ inne i det sista. Håller på att banga och inte åka med på den här färjan. För att men hon kommer sig inte för att göra saker. Och bara, men vem är jag som ska åka färja? Och så, jag kommer ändå bara vara ensam på båten. Mm. Alltså sådär. Fast hon gör det ändå. Hon är en ganska spännande karaktär. Och också en av vakterna som heter Pia. Som har jobbat på båten som vakt i liksom 1000 år. Mm. Och är verkligen så här en klippa.
Mm.
Och att man får lära känna henne lite successivt. Så de... Det gjorde Linoa att jag fortsatte liksom. Och jag tyckte ändå slutet var bra. Det lyfter det hela.
Jag började fundera på slutet. För att jag tänker att de kommer fram och bara släpper ut alla vampyrer i Finland. Hur ska det gå?
Ja, det får du veta om du läser boken.
Ja, den är ju för vuxna.
Ja, precis. Men han skriver ju väldigt mycket ungdomsböcker också.
Ja, så det, jag får läsa något annat av honom.
Ja, eller så här, du kan tänka att det är lite samma...
Ja,
stuk.
Den är jättetjock.
Ja, men
jag är inte där läst. Just nu.
Nej, du behöver inte läsa den.
Framtiden kanske.
Ja,
eller så får jag det efteråt här.
Ja, det är helt okej. Det om det.
Ja.
Vad har du läst mer?
Ja, alltså då tänkte jag att jag ska prata om nästa bok som heter Gänget på villospår av Margareta Andrén. Och det här är klassisk B. Wahlströms flyktböcker. Röd rygg. Den är skriven 1960. Och i första sidan så finns det en liten karta över liksom ett kvarter där det då pågår ett brott. Det här såg jag typ i den halva boken när det var. Jag bara, jaha.
Fint.
Ja. Men så är det. Jag läser en del böcker av Maria Lang. Hon brukar också ha kartor över liksom platsen. Så här, det här huset, här, det här huset. Det blir väldigt tydligt.
Ja, men om det där är på en rimlig nivå. Alltså om läser en typ så här fantasy och så här, så det är så här 72 000
släktträd och liksom, sånt. Nej, det här är ju bara lite fyrkanter. Typ. Ja. Och så står det så här, soprummet, bla bla, cykelstället. Ja, i alla fall. Den här boken då utspelar sig på Kungsholmen, tror jag det är, i Stockholm. Mm. Och gänget är då ett gäng på några, kanske 5 eller 6 personer som bor i samma trappuppgång. Och de heter, alltså huvudpersonen heter Pia, tror jag. Och det är liksom hon som är berättaren, jagform och så. Och så är det hennes bror Bengt, och sen så finns det en som heter Majsan. Ja, någonting. Jag tror att de är 6 personer. Och de är väl i 12-13 års ålder ungefär.
Mm.
13 tror jag att hon är i alla fall. Och det är liksom, det är ju någon slags mysterium slash deckargrej. Fast det är ganska light.
Mm.
Alltså jämfört med andra såna här böcker liksom, där det är typ Kitty, där är det ju riktigt liksom så här. Här är det väldigt snällt.
Ja.
Det blir aldrig farligt.
Skönt.
Ja, och det är lite så här, om polisen säger, nu ska ni sluta lägga er i, så slutar de lägga sig i.
End of story.
Men lite så. Nej, men det är då att Pia då, som det handlar om, hon går upp jättetidigt en morgon, typ 5 eller något, 4:30 eller något sånt, för att hennes hund var så här, måste gå ut! Och det är hennes ansvar. Så hon går ut med hunden så här skittidigt på morgonen.
Ja.
Och då blev hon typ vittne till ett inbrott i en juvelerarbutik som då ligger i kvarteret. Så att, eller hon ser liksom inte när det händer, men hon hör det och hon går liksom först förbi det när allting är kvar. Och sen går förbi och ser fönstret trasigt och massa saker i stulna. Mm. Och då tror hon, alltså hon börjar misstänka, för hon har sett en gubbe, eller hon har pratat med en gubbe som var där utanför som verkar skum liksom. Han var snäll mot henne, men han var uppenbarligen liksom kriminellt element. Alltså han sa typ det själv ungefär. Och sen så finns det en annan kille som bor i samma hus som juveleraffären och jobbar i blomsterbutiken. Och han, det är också något suspekt med honom i det här. Så han skulle eventuellt kunna vara inblandad. Mm. Och då är det som att då vill inte hon prata med polisen. För att hon vill inte liksom... Hon vill inte sätta dit de här två människorna liksom. Och så är det också, det är typ den här tiden på året.
Mm, passande.
Ja, det är faktiskt på riktigt. Nu är det typ 2 veckor sedan jag läste den.
Jag gillar det, när det finns här beröringspunkter ändå med en serie för liv just nu.
För det var såhär bara, vi ska ha julfest, vi ska ha julmarknad. Och, liksom jag, och det var typ förra veckan jag läste den. Och det är faktiskt julmarknaden den 11 december.
Nej.
Och det är ju så här, bara, gud, det måste vara typ den nionde, tionde den utspelar sig.
Aha.
Den tionde tror jag. För då ska de hålla på att förbereda för det här. Och under julmarknaden så åker det försvinna några pengar. Mm. Och då har den här Karlsson, som den här gubben heter.
Mm.
Alltså, bara han heter Karlsson liksom. Han är där och han spelar jultomte, för han extra knäcker som jultomte.
Det kan man göra.
Ja, precis. Och så tror de att är det han, tror de. Och ja, de håller på liksom med undersökningar och sådär. Det som jag tycker är så roligt med sådana här är ju också... Alltså det är så här som man får liksom en inblick i någonting annat. Alltså det är så här, men det är lite som fantasy på ett sätt. Det är en helt annan värld. Alltså jag har aldrig varit i den här världen. Kanske för då min mamma. Som kanske levde då, 1960. Att det inte känns riktigt lika konstigt. För mig känns det oerhört avlägset. Och liksom, så, men typ som Pippi Långstrump på något sätt. Alltså så här, man vet att det här, alltså, fast det är också så här fantasi, för hon är världens starkaste flicka och kan lyfta en häst. Det är lite där jag... jag känner att det är typ. Och det här hade jag faktiskt tänkt läsa någonting högt, men jag har glömt leta upp ett ställe, så jag ska bläddra lite. För det här är då, för grejen var, det som hände med de här pengarna, de var inte stulna.
Nej.
Det var nämligen tant Larsson som hade gjort bort sig. Tant Larsson är en röd tråd i hela boken. Hon hänger som en hök över allt och alla. Ansvarar för den här julmarknaden.
Mm.
Och Pia blir utskickad för att köpa tallris. Men hon blir utskälld för att hon har köpt alldeles för lite tallris. Och så köper hon jättemycket tallris. Och då blir hon utskälld för att hon har köpt alldeles för mycket tallris.
Oh.
Och så är det...
Det låter som när jag jobbade på café och min chef skällde ut mig när jag la för lite pynt på kakorna. Och när jag la för mycket pynt på kakorna.
Det där. Men du, här, nu hittar jag något här liksom. Jo, de pratar om den här marknaden och så ska det, så den här, Gösta heter han, den här killen i blomsteraffären.
Mm.
Han har kommit tillbaka från lumpen med en kompis och sen så frågar tant Larsson så här: "Ni tittar väl hit imorgon, pojkar?" Fortsätter tant Larsson, vänt till Gösta och Albert. Albert är Göstas kompis. "Ni är hjärtligt välkomna. Det kommer bli så festligt och många överraskningar." "Det var så sant, Gösta. Din lilla mamma tittade ner ett slag. Vi kommer att tala om hur du deklamerade och sjöng när du var liten. Och jag fick höra att du spelar gitarr nu för tiden och sjunger fortfarande. Du har väl inte lust att sjunga lite för oss imorgon?" "Jag vet inte", sa Gösta tveksamt. "Du kanske kan en vacker julsång", sa tant Larsson. "Nja, det är inte precis min stil", sa Gösta. "Nu börjar jag sjunga mest rock." "Rock!" skrek tant Larsson. "Du menar väl inte sån där förskräcklig rock'n'roll?" "Jo", sa Gösta, "det handlar om det." "Usch", sa fru Bengtsson. "Oh, så kul, jättekul", ropade vi andra. "Vi kan väl få ha lite rock med i sorgen, snälla tant Larsson och snälla Gösta." Och så, alltså, ja. Det är så himla roligt.
Det är underbart.
Ja, och sen så alltså bestämt att han ändå ska göra det här. Och så de andra säger: "Tant Larsson, säg att han får spela." "Vi får väl se hur det blir med den saken", sa tant Larsson. Det är vår ordförande majorskan Lundborg och pastor Oskarsson som bestämmer sådana detaljer. "Men för min del gillar jag inte sån där musik, eller rättare sagt, oljud." "Tant Larsson måste följa med sin tid", sa Tobbe. "Tant Larsson är så gammalmodig", sa Eva. "Och det här är ju en ungdomsgård", sa jag. Det är jätteroligt. Men till pengarna, det är tant Larsson som har slarvat.
Mm-hmm.
Och majorskan Lundborg.
Ja, de två. Lönnborg.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jag ska se om jag hittar det meningsutbytet, för att det var något fruktansvärt roligt. För det är så här, de får in jättemycket pengar. Jag kan inte bläddra och prata samtidigt.
Nej.
Jag pratar först och bläddrar sen.
Ja, och då kan jag ta kakan när du bläddrar.
Ja.
Precis.
Nej, i alla fall. Jo, för att de kommer få in jättemycket pengar. Tant Larsson räknar pengarna, lägger dem i ett kuvert. Ska låsa in det i ett skåp, men glömmer det framme på bordet. Majorskan Lönnborg ska ta med sig det överblivna tallriset som ligger under bordet. Då tar hon upp det och lägger det på bordet. Råkar stoppa ner pengarna i säcken. Pengarna är borta. Och det här är när hon då liksom då kommer tillbaka och ska förklara sig.
Mm.
Så låt mig gå mitt bläddrande, så får du äta en kaka.
Ja, yes. Ifall vi har för lite material så kan jag ju prata lite om kakan här. Så
du kommer inte höras någonting. Majorskan.
Det blir sån här, vad heter det? AMS, MSR, sån här ljud.
Ja, precis. Och vad heter det? Ja, jag vet vad du menar. Mm. När man äter kaka.
Jag tänkte säga ljudporr, men det...
Det blev inte lite för likt djurporr för att jag ska känna mig bekväm. Ja, så det är dagen efter festen.
Mm.
Majorskan står helt plötsligt utanför huset och de går ner för att kolla läget typ. Och så utspelar sig följande dialog. Bor ni här i huset, flickor? Ja, sa vi. Det står en Larsson här på tavlan. Är det månne fru Judit Larsson som bor där? Ja, svarade vi. Hon bor högst upp, 4 trappor. Har ni ingen hiss i det här huset? Hiss är kursiverat. Nej, viskade vi skamset. Det finns ingen hiss i vårat hus. Det var det värsta, utbröst majorskan. 4 trappor och ingen hiss. Hur ska jag kunna ta mig upp här? Ja, bla bla bla.
Det var ändå höga krav på 60-talet.
Jag kände också det.
Jag har ingen hiss.
Nej, inte jag heller. Ingen av oss bor visserligen 4 trappor upp.
Nej, men ändå.
Men ändå. I alla fall. Sen så, jag klipper lite där. Sen börjar hon prata om deras hund. Och det ena och det andra. Hon fick i alla fall upp barnen att hämta fru Larsson. Tant Larsson kom och öppnade. Hon såg alldeles förstörd ut idag. Ja, det var en helt annan tant Larsson än den strålande, vitala kvinna hon varit dagen innan. Hon var trött och blek. Ansiktsdragen hängde i slappa påsar och rynkor. Och av gårdagens glänsande och nylagda festfrisyr fanns det bara ynkliga rester kvar. Är det ni? Sa hon med klanglös röst. Vad vill ni då? Vi ska hälsa från fru major Lönnborg. Och be tant Larsson komma ner i porten ett tag. Bara fru major Lönnborg. Alltså jag... Hon väntar där nere för hon kan inte gå upp för alla trapporna. Nu blir det liv i tant Larssons ansikte. Kinderna fick färg och ögonen liv. Samtidigt såg hon skräckslagen ut. Majorskan Lönnborg, utropade hon. Här! Jag har väl aldrig tänkt på maken. Och som jag ser ut. Jag har ju knappt orkat klä på mig idag. Man är ju alldeles slut efter gårdagen och efter allt.
Kan relatera.
Speciellt när man har råkat tappa bort 4000 spänn.
Ja.
Och 1960. Jo, och sen kommer hon ner för trappan. Nej men god dag, fru Larsson, utropade majorskan. Och störtade med strålande ansiktsuttryck emot tant Larsson. Som såg alldeles häpen ut över det hjärtliga mottagandet. God dag, majorskan. Av tant Larssons min att döma väntade hon sig nu att hennes egen dödsdom skulle avkunnas. Men majorskan var pigg och nyter. Hur står det till idag? Och det ser jag. Fru Larsson ser ju hur pigg som ut som helst. Det var vänligt av fru Larsson att komma ner. Jag skulle ha kommit upp till fru Larsson om jag bara hade vågat. Men mitt hjärta, kära fru Larsson, mitt lilla hjärta, vågar inte gå i 4 trappor utan hiss.
Det lilla hjärta.
Ja. I andan om såg jag för mig hur majorskans lilla röda hjärta försökte ta mod till sig för att våga börja klättra upp för våra trappor. Jag måste fnissa lite bakom vanten. Men majorskan såg allt. Det är ingenting att skratta åt, flickor. En vacker dag blir ni själva gamla. Ta hand om er hund nu. En trevlig liten hund är han. Men han skulle behöva gå i ett dressyrkurs. Alltså jag vill typ se det här som film.
Ja, det känns som att här, hon bara säger allting som dyker på
huvudet. Ja, typ. Lite så. Och sen så, där. Så fortsätter det. Kära fru Larsson, började majorskan. Jag vet knappt hur jag ska börja. Det här är faktiskt en mycket pinsam situation. Detta höll tant Larsson med om. Hon tittade olyckligt ner på den smutsiga, smältande snön på gatan. Jag förstår precis vad majorskan syftar på, sa hon. Jag har inte sovit en blund på hela natten. Bla bla bla, det var inte det. Egentligen var det nog kanske det som var det. Nej, det fortsätter roligt här. Vad menar fru Larsson, avbröt majorskan skarpt. Tror fru Larsson att jag... Majorskan var så upprörd att orden tröt henne och hennes röst slog över i falsett. Tant Larsson blev förskräckt. Hon la sina båda händer på majorskans arm. Nej men snälla söta rara majorskan. Majorskan tror väl inte att jag skulle kunna komma på den lilla tro. Att majorskan... Nej nej, det tror jag naturligtvis inte längre. Sa majorskan lugnad. Ja, fru Larsson förstår nog att det hela var ett rent och skärt misstag. Naturligtvis får man inte göra misstag. Och jag brukar inte heller göra mig skyldig till sådana. Och jag får ju säga det. Att om någon mer än jag ska lastas för detta så är det fru Larsson själv. Ja, vi får dela på skulden, fru Larsson och jag.
Det, jag blir helt såhär, vem är det som har gjort vad?
Ja, men det är ju det här med tallriset.
Ja, men vem gjorde vad?
Tant Larsson har glömt kuvertet på bordet. Hon låste aldrig in i skåpet. Och majorskan råkade ta det. Ja. Så båda två har gjort det.
Ja.
Men ja, vi kan ju, behöver inte läsa mer nu. Det var ju det här som var det roliga. Alltså det är fruktansvärt roligt.
Ja,
alltså
ett språk. Det är så omständigt.
Ja, det är ju det. Och jag tänker bara på hur jag kämpar på mina SFI-elever. Och bara, ni måste variera ert språk. Man får inte använda bara namnet hela tiden. Det blir inte bra text. Och man bara, ursäkta. Ja. Den här gamla boken.
Ja, på 60-talet. Man
kommer inte klara SFI-sekursen. Men det var liksom behållningen. Sen var det typ så här, jag tror att typ samma dag sen så bara kommer en polis bara, ja, nu har vi tagit fast tjuvarna, vi hittade dem där och där. Och då var det liksom, bara är det slut typ, man bara jaha.
Var det mer än så här?
Det var liksom, det bara flöt ut i ingenting liksom.
Men är den en del av en serie eller är det liksom bara en sån B. Wahlström?
Nej, så det finns ganska många böcker om det här gänget. Mm. Jag tror att jag har en till här ute. Inte säker. Jag är väl att jag har läst minst en till, men den gillade inte. Jag tyckte inte den var så bra.
Nej.
Den var liksom av den typen av gammal bok som inte har åldrats så väl.
Ja.
Den här hade åldrats lite bättre.
Ja.
Alltså det är mest bara roligt liksom.
Ja.
Den andra var väl det. Mer rasistisk helt enkelt.
Ja.
Det brukar vara det. Som
ja, det brukar vara det. Och sexistiskt.
Ja, men det är det nog inte så mycket. Jag tycker de böckerna är ganska bra på. Alltså sexistisk. Ja visst, och kanske man jämfört med nu. Mm. Men det kan man, alltså, ja, man kan inte riktigt göra det så. Men jag tycker annars så tycker jag att de snarare. Det är ju väldigt ofta de har liksom, väldigt starka liksom, huvudkaraktärer. Tjejer som verkligen har. Ja, men en egen vilja och liksom.
Men det är väl.
Och sådär. Så att jag. Ja.
Jag tänker det är ju någonting med den där ålders. Eller böcker för den ålderskategorin också. Som är lite befriande.
Ja,
för att det inte handlar så mycket om kärlek.
Precis. Det gör väldigt mycket.
Det blir mer äventyr.
Ja. Och jag gillar ju äventyr. Ja. Det är ju roligt med äventyr alltså.
Ja, det är ju det. Och med andra typer av relationer och
ja och liksom nej men det är, man kan liksom relatera för man har ändå varit 12.
Ja.
Och så men det är också jag vet inte. Det jag gillar det. Jag tänker att jag
ska vi gå vidare.
Ja, vi går vidare.
Då ska jag säga någonting om den andra boken som jag läst den här perioden och om du har kört på ungdomsböcker för att orka läsa någonting överhuvudtaget så har jag knäckt koden att poesi. Det är ju väldigt kort och tunt.
Det är sant.
Och på sätt och vis lättläst. Kan vara väldigt svårläst också. Mm. Men så att för att jag skulle ha mer än en bok att prata om idag så har jag läst även en diktsvit som heter Under månen. Som är skriven av Hanna Reis-Lara. Som är en poet.
Jag måste fråga en sak.
Mm.
Vad är en diktsvit?
Ett antal dikter som typ hänger ihop.
Vad är det en diktsamling?
Då kan det ju vara liksom att de inte hänger ihop alls.
Aha.
Mm.
Okej.
Okay. Frågan är dock. Tänker jag nu. Jag känner att det här är nog en samling. Det här är nog en samling. Det är inte en svit.
Okej.
För en svit då är det kanske så här. Ja, den här diktsviten handlar om. Kärlek till exempel. Eller det handlar om när jag åkte till Argentina.
Aha, det är inte som den. Eller, det finns ju den här boken Kallskänkan.
Ja.
Är det en diktsvit?
Det skulle jag säga är typ prosalyrik.
Okej.
Okay. Alltså det är nästan som, det finns typ en berättelse.
Ja, precis.
Men det är skrivet liksom enligt poesins format. Typ.
Precis.
Så då är det.
Då typ, är det inte diktsvit.
Nej, alltså. Det är väl gränsfall liksom. Om man säger att det är så här, diktsamling i ena änden. Diktsvit i mitten. Och typ prosalyrik i andra änden. Och i diktsamlingen så är det, behöver det inte finnas någon gemensam nämnare. Och i lyrik, prosalyriken så är det som en berättelse. Ja. Som i en roman. Fast skrivet enligt diktens. Men den här boken då, Under månen. Som är skriven av Hanna Reis-Lara. Är då en diktsamling. På lite olika teman. Det är en hel del om kärlek och sex. Men också om typ arv. För Jag läser det som självbiografiskt. Och Hanna Reislaara har judisk påbrå och liksom...
Är det ett judiskt namn? Jag tyckte det lät så.
Ja, men precis. Jag tänkte också på det. Men det är nog ett judiskt namn. Mm-hmm. Lara är liksom... För hon är gift med en kvinna som heter Lara i efternamn. Okay. Så det är liksom bonus. Så Hanna Reis hette hon tidigare då.
Okay.
Men så den handlar liksom dels om så här kärlek och sex. Och då liksom... utskrivet liksom lesbisk kärlek och liksom den det i relation till samhällsnormer typ. Och sen handlar det också om det här judiska arvet och hur det är att växa upp och leva som jude i Sverige idag. Det är liksom en del. Och sen är det också en stor del som jag läser som liksom ja men så här, förlust och sorg kopplat till vänner som dör eller liksom mår dåligt och att så här leva ett ganska vad man ska säga, alltså leva lite så här i samhällsutkanter och det är droger och liksom våld och sådär. Och det första jag tänkte på när jag läste den här var att jag bara så här, hur gammal är den här personen? och så då tog jag reda på det. Och hon är då född 1991, precis som jag.
Mm.
Och då var min andra tanke, fy fan vad ung, har gett ut en bok. Och sen så var min andra tanke, vänta nu, jag är 31. Okej, det är inte så ungt.
Nej.
Men texten känns väldigt ung.
Mm.
På gott och ont, skulle jag säga.
Är boken ny?
Den är från 2020, så ja.
Ja.
Det får man ändå säga.
Ja, men hon är ändå under 30 då.
Ja, men precis. Men dikterna, liksom både hur de är skrivna och liksom tematiken känns väldigt ung. Det är mycket liksom, ja men som, ja men så här, ung kärlek, upptäcka sin lesbiska identitet. Vilket man ju förstås kan göra i olika åldrar liksom, men i och med att jag vet att hon inte är supergammal så tänker jag att det är liksom ung kärlek och sexualitet men också liksom hur det är att att vara ungdom liksom i samhällsutkanter alltså med liksom, ja, men vad social orättvisa gör med människors liv och sådär men, och jag gillar det för att jag tänker att det är viktigt att det kommer fram typ. Men jag känner också lite, och det här står jag inte riktigt för.
Mm.
Men jag känner lite så här bara, det här ser ju ut som mina dikter jag skrev när jag var 15. Jag är inte poet för det. Men, och problemet i det är ju att så här, nej, för att jag har inte försökt publicera mig.
Nej, jag tänkte precis säga, har du skickat dem någonstans?
Det är väl jättebra om det ges ut liksom. Men att det är så lätt att tänka så här hade jag kunnat skriva så att då är det inte bra.
Mm.
Fast så här, ja,
nej, eller så egentligen är det du som är bra.
Ja, eller vi kanske båda är bra och dessutom så här, skillnaden mellan typ en konstnär och en inte konstnär är ju att konstnären gör det där som den andra tänker att den skulle kunna göra men inte gör.
Ja.
Och samma sak är det ju med författare liksom. Mm. Att det handlar om typ att ta sig själv på allvar och bara göra något av det. Och det har ju Hanna Reislaara gjort.
Mm.
Och det är ju fantastiskt, tänker jag.
Ja.
Men jag har några dikter fastnade jag liksom mer för. Mm. Och vissa kunde jag liksom verkligen, ja men de bläddrade jag typ förbi. Eller jag läste dem liksom, men det slog inte an så mycket.
Nej.
Men jag tänkte att jag skulle läsa några som jag fastnade för. Och då är det en som heter Hanna Reis. Inom jättemånga parenteser.
Spännande. Jag fick alltså titta nu på hur det ser ut. Tre parenteser på varje sida.
Ja, och den går så här. Om jag lovar att jag aldrig offrat kristna barn. Om jag ger dig svar på tal. Går i försvar. Om jag gör det varje dag. Det vet jag minst knappt 9/11. Är ingen råtta eller virus. Bara lite kriminell. Helt normalt intelligent. Om jag lovar, svär på allt. Ha har inga band till Israel, politiskt eller emotionellt, kulturellt, intellektuellt. Om jag är lugn och rationell, om jag backar, om jag är snäll. Vad gäller pesten eller AIDS, har inget finger med i spelet. Har aldrig sagt att Shoa ger mig ensam rätt i lidande. Eller om jag spelar med, säger lite aldrig på en jude, vi är sluga parasiter. Ja, vi är reptiler, så ofta fördrivna att det måste vara vårt eget fel. Så det minsta ni kan göra, sätta namn i parenteser eller listor och register. Vi är mångkulturalister. Vi är rika terrorister. Vi är neurotiska nazister. Vi är snåla satanister. Vi är kroknästa marxister. Vi är bleka globalister. Vi är fega zionister. På något sätt är vi socialister. Och samtidigt världens kapitalister. Vi har två lojaliteter. Infiltrerar myndigheter och äger era banker. Kontrollerar media, ger er corona och styr era tankar. Vi har inavlade brister, laktosintoleranser, ätstörningar och cancer. Vi är New World och kassarer. Vi är Soros och kavaler. Vampyrer, kannibaler. Vi är Illuminati. Finns inte en konspiration som vi inte är mitt i. Och om Shoa var på riktigt, var det strategi. För att göra det olagligt att vara antisemit. Och om Shoa var på riktigt har vi överdrivit. Pressat siffror för att vinna sympati. Och jag är imponerad av vår fantasi. Sjukare historia än en sci-fi dystopi. Jag kan fortsätta så länge jag lever. Vi är usla atleter. Värst av alla minoriteter. Men bäst på dieter. Vi mördar profeter. Plåga djur och kallar det kosher. Allt det här ni inte ser. Förutom flashback som avslöjat vårt spel. Så vet ni vad jag heter? Skriv det i tre parenteser. Det var den ena.
Ja.
Och jag tycker den... Alltså jag är ju svag för så här text som lite så här driver med... vad heter det? Slagord tänkte jag säga, men det är inte det. Alltså det är när man blir smutskastad. Glåpord typ.
Jaha.
Ja, glåpord. Så jag tycker den är lite rolig också. Är det lite roligt att skriva på rim?
Ja, det uppskattar jag.
Jag gillar det, för det är inte så jävla pretto.
Nej.
Det är lite lekfullt.
Precis. Det är lite, det är nästan lite känsla som men som poetry slam eller liksom av det hållet liksom. Mm.
Ja, men jag gillar det. Sen så ska jag också säga att det jag tycker är det jag har svårt för när jag läser liksom hela den här diktsamlingen, det är att jag känner att hon gör en grej. Alltså såhär, du jobbar med rim. Det är det du gör. Eller såhär, du jobbar med repetition. Det är det du gör. Det är alla, alltså, de är väldigt lika uppbyggda. Många texter. Och det tycker jag blir lite enformigt.
Brukar det inte vara så då?
Jag vet inte.
Alltså jag tänker att de poeter som inte jobbar med rim, de jobbar ju inte med rim. Då är det så jävla texter.
Ja, men det känns nog så här, om man inte jobbar med rim, då kan man göra massa olika saker.
Ja.
Men,
jag föredrar rim.
Ja, jag men tycker nog att det blir lite enformigt.
Ja.
För ibland så, alltså ibland funkar det verkligen med rim. Och ibland känns det som att så här, nu gick rimmet före innehållet. Det är verkligen en konst att
så kallat nödrim.
Ja, exakt. Men jag tänkte jag skulle läsa en annan text också. Som var den första jag läste. Som jag tyckte var... Som också handlar om... Ja, men typ hennes judiska arv. Och jag tycker att den var väldigt belysande. Och jag tänker att många som har typ förfäder som har varit med om hemska saker. Och så har man själv liksom överlevt och lever ett tryggt liv kan relatera till. Den heter Vilken dag. Vilken dag, vilken dag. Jag har byggt om köket idag. Brände mig ordentligt idag. Tänkte på min framtid idag. Längtade efter sommaren idag. Jag läste morfars bok idag. Spelade Kingdom Hearts idag. Vilken dag, vilken dag. Vilken dag va? Läste gamla brev idag. Skrivna av mina släktingar. Vissa skrev dem på sin sista dag. Nu finns bara breven kvar. Mormor lämnar Roma idag. Flydde till Novi Sad idag. Lämna sina saker kvar. Mormor lämnar allt idag. Morfar föddes bort idag. gömd, men han blir hittad snart. Molnen hänger tungt idag. För många är det sista dagen. 10 oktober, oktober 1941 var en dag. Morbror Andrej skrev till Jelena, hustrun sin. Ta hand om dig och barnen. Med mig går det som Gud vill. 8 december 1941 var en dag. Det sista brevet morfars mormor Sidonia från sin man Franja någonsin fått. Jag älskar er. Jag behöver ett örngott. 10 januari 1945 var en dag. Tante Rosie skrev en dikt precis som jag. Ska jag någon gång få ett fridfullt hem, sitta vid ett dukat bord, ska mina armar krama min son. Jag väntar och väntar på svar från dig. Vänta ständigt, min herre, var mig nådig. Hjälp mig. Och om min själ klarar frestelsen, ta mig åter till Tisas stränder. Vilken dag, vilken dag. Jag beställde lamm till Pesars idag. Satte på en tvätt idag. Jag åt mackor med pastrami idag. Vilken dag, vilken dag. Lyssnade på en podd idag. Tvättade mitt hår idag. Läste morfars bok idag. Alla dessa rop idag. Skuggor bakom mig idag. Jag har druckit vin idag. Vilken dag, va? 11 augusti 1941 var en dag. Morfars bror Jurika skrev i lägret i smyg. Denna bok skriver jag när jag bara är 11 år. Låt oss alltså börja nu.
Ja. Det var inte min grej.
Det var inte din grej.
Nej, jag kände det. Förlåt, Anna Reis. Men jag gillar inte poesi, så ingen är förvånad.
Nej.
Nej, men du gillar det.
Jag gillar att det är så här... den här upprepningen gör att det blir en typ jämförelse mellan hennes liv och då hennes farfaders liv. Och att det är så diametralt olika.
Jo, men det var jag med på faktiskt. Till med jag förstod det.
så den delen gillar jag. Men sen så, ja men som det här med vilken dag, vilken dag. Jag tycker det funkar i den här. Men sen märker jag att det kommer inte exakt samma ord men samma grej i flera av texterna. Och då känner jag lite så här, ja, men nu kan jag testa ett annat grepp. Kanske.
Ja.
Men det finns några så här guldkorn. Och annat som liksom inte fastnade hos mig helt enkelt. Men så kan det vara. Jag är ändå glad att du läste den.
Ja.
Ja, jag kan konstatera att hon är inte superung och inte jag heller. Och det är okej.
Det var bra. Att du fick ut någonting av den läsningen.
Den har ett fint omslag också. Ja, ni kan googla det. Det är ett collage. Och den är ljuslila i bakgrunden.
Ja, nu tittar du lite uppfordrande på mig. Och jag tänker bara... Nej.
Nej.
Jag har läst en till. Men alltså, jag vet inte vad jag ska säga om den faktiskt. Den var inte så bra.
Nej.
Jag har läst den för att jag hade typ inget annat.
Nej,
så kan det vara. Och då blev det den, för den stod i en bokhylla. Men jag tyckte inte den var så bra.
Nej. Men jag tänker att vi behöver inte hålla låda i onödan.
Nej, det måste vi inte. Vi har ju ändå pratat ganska länge nu.
Ja. Vi kan säga att vi ska gå på bokmarknaden imorgon.
Ja.
Så att nästa avsnitt så kanske man får veta någonting om roliga fynd vi har gjort på bokmarknaden.
Jag tänker. Nej. Vi kommer träffa på den här bokmarknaden.
Oh, nej.
Vi kommer träffa tranangubben.
Åh, jag hatar honom.
Jag vet.
Oh, men
vi måste ha en plan för tranangubben.
Vi får klura ut en plan för att undkomma honom. Jag tänkte säga, jo men jag har ju mitt barn. Mitt barn kan börja skrika eller någonting.
Du nypar henne.
Jag kan säga så här: vill du ha mat? Skoja!
För hon kommer fatta det.
Ja, kanske. Nej, men vi hittar på något. Men så då kanske det kommer lite...
Han är en sån gubbe som kommer att säga att du är jätteolämpligt. Om barn, om dig, om något.
Ja.
Vi kanske ska förklara. Vi har pratat om Tranan-gubben tidigare. Men alltså, det är en man som jobbar för bokförlaget Tranan som är extremt störig. Han hoppar alltid fram och ska överförklara alla böcker och spoila dem. När man typ står och läser.
Och sen tror han att det räcker att man är medveten om att man är en störig snubbe för att det ska vara lugnt.
Ja,
för han säger typ så här: och nu är jag här och stör er. Man bara, ja.
Ja, det precis. Gör jag. Du, gå.
Ja. Nu spoilar jag den här boken.
Ja, det gör precis. Du. Kan du sluta med det? Jag kan inte köpa det. Alltså, nej, väldigt jobbig människa.
Ja, men det finns säkert väldigt trevliga människor där också.
Ja,
men ingen idé att tipsa om det. För att när ni lyssnar på det här så kommer marknaden ha varit för kanske en månad sedan.
Ja, minst. Precis, men vi får se. Vi får se om vi lyckas hålla oss borta från tranan-gubben.
Ja. Och så kanske jag har hittat något roligt i bokhyllan i tvättstugan.
Ja, just det. Ja.
Så det här var dagens cliffhangers.
Jag kanske har läst något annat än en ungdomsbok.
Ja.
Vi kan få läsa en pekbok.
Ja, som är lika bra som en cool kiwi. Ja. Håll i hatten. Tack för att ni har lyssnat.
Jag som skulle rimma på hatten.
Ja, gör det.
Vänta lite. Säg igen.
Håll i hatten.
Så den inte faller av till natten.
Ah, så snyggt. Med det säger vi hejdå.
Hejdå. Nej! Det gör vi inte. Vi har glömt en sak.
Har vi glömt en sak?
Vi måste säga att vi får sociala medier.
Ja! Vi finns också på sociala... Vi finns också på sociala medier.
Vi finns på Instagram.
På Instagram. Och då heter vi?
Agnes Cecilia Podd.
Med två D.
Med två D. Och det är väl där vi eventuellt är mest aktiva. Ja. Vill man av någon anledning ha tagit oss så skulle jag säga DM på Instagram är största chansen. Ja. Vi finns också på Facebook och där heter vi Agnes Cecilia en sällsam podd. Men jag vet inte riktigt hur den sidan funkar för Facebook är komplicerat.
Ja, vi finns också i verkligheten i Göteborg. Vilket innebär att vi ganska ofta dyker upp på bokrelaterade events.
Precis.
Och sen...
Men eftersom ingen vet hur vi ser ut, om man inte känner oss.
Då kan man lyssna efter våra röster. Och så kan man tänka såhär, åh den här härliga poddrösten.
Ettliga skånskan.
Sissi måste vara här. Ja. Och sen sån här, bara jag hör en massa, Agnes måste vara här.
Ja,
men det är sagt.
Yes. Nu säger vi, hejdå!
Hejdå!